Vem leder vem är en podd om flockdjuret i oss där människopsykologi varvas med hundkommunikation. Vår förhoppning är att inspirera dig till att skapa trygghet, öka förståelse för grundbehov och inspirera till ett gott ledarskap för både egen del och för din hund. Välkommen att vara med! Varför funkar det inte hela vägen? Ja, idag tänkte vi prata om just det, att fortsättningen, det är det som gör skillnaden. Hej till dig som lyssnar och hej Mervi.
Hej, hallå.
Och vet du, jag tänkte kasta in dig i några meningar som jag har fångat upp eller några fraser när man har hört hundägare resonera. Så det kan låta typ så här att det funkar inte. Jag har provat allt, men han är så envis. Eller nu struntar jag i det här. Hon är ändå så gammal. Eller, vi har flyttat till landet så att nu har vi löst problemet med hundmöten. Eller, han kom aldrig när jag sa hit. Men när jag provade att säga det på franska, ici, då kom han. Likadant var det med maten. Han åt inte om jag sa varsågod. Så då sa jag bon appetit. Och då började han äta. Det här är fraser och meningar som jag fångade upp här. Och vad tänker du när du hör det här? När vi tror oss veta anledningen till att det inte funkar. Och så går vi inte hela vägen i mål.
Det är just det här att förstå processen. Att känna till att hunden är en levande individ och att den har motfrågor. Speciellt om det handlar om något så viktigt som ledarskap. Jag kan säga att 100% funkar det om vi förstår processen. 100% om det inte finns medicinska problem inblandade. För då behöver vi ta hänsyn till att hunden har en sjukdom.
Och när du säger att vi behöver lita på processen, vad är den här processen för någonting?
Dels så handlar det ju om att vi ändrar ett beteende, vilket gör att det blir svårare för oss att hålla kvar det, för att det är så lätt att man går tillbaka till gamla vanor, för det vet vi ju att vanans makt är ju enorm. Den behöver vi jobba med så att vi skapar en ny vana. Men sen när den här nya vanan då finns, så behöver vi också förstå att hunden behöver förstå att vi har förändrats. Och det är ju ingenting som hundar bara säger, okej, du får förändra dig hur mycket du vill, för jag följer det du gör. Utan hunden behöver ju också tid att förstå att det är en förändring. Men också tid att acceptera den förändringen som pågår. Det är mycket lättare att börja följa en hunds villkor. Och hunden blir mer nöjd, men problembeteende kan fortfarande kvarstå. Än att börja ändra villkoren. Och få hunden att följa människans villkor. Om vi har signalerat till vår hund att vi är undermedlemmar, då krävs det mycket mer. Att få hunden att verkligen se att okej, nu har jag den respekten för dig. Nu förstår jag att du är tillräckligt stark och så vidare. Jag skulle bara vilja kort nämna med Dante story nu, som jag berättar om på Instagram. Att Dante har ju aldrig sett mig som en undermedlem. Jag har ju från första stund sagt till honom, jag tar hand om dig. Medan om hans ägare skulle göra den här processen, så skulle det bli mycket svårare för ägaren, för att ägaren har signalerat att hon var en undermedlem. Inte medvetet, inte jag vill att min hund ska ta hand om mig, utan utifrån människoperspektiv. Så skillnaden är när man startar med en valp och ger den rätt signaler, så kommer den inte ifrågasätta lika mycket. Den kommer att ifrågasätta vid tonår och så vidare. Det är inget konstigt. Men om vi ändrar, om vi har varit undermedlemmar, så är det ju inte så konstigt om hunden ifrågasätter.
Nej, jag tänker liknelser är ju faktiskt med ledarskap på arbetsplatser. Om man blir chef över sina tidigare kollegor så är det mycket svårare än att komma in utifrån och bli chef över en grupp människor som du inte haft en tidigare relation med. Det krävs mycket, mycket mer att kliva upp den här nivån för att du behöver förändra flera beslut och egentligen också först i dig själv, men sen behöver du också övertyga den här gruppen om att det är du som leder det här teamet. Så
Ja, men tänk dig att du sitter på en kafferast och helt plötsligt är det du som sätter reglerna. Nu har vi fikat klart. Bara det kan få den gamla kollegan, eller gamla, den kollegan som tidigare hade en annan roll gentemot dig, att börja nästan bli utmanande. Ja, vad du har blivit märkvärdig nu då, bara för att du har fått en titel. Och så vidare. Och så helt plötsligt så pågår det någonting väldigt jobbigt. Och det här är ju att alltså vi behöver dels förstå som människor att vad betyder ledarskap? Hur är man med en ledare när det gäller människovärden? Alltså att man respekterar och lyssnar. Men självklart så har man rätt att ifrågasätta också.
Exakt. Och det här, jag tycker det är så intressant det du berättade, för att om man tänker sig att om jag nu bestämmer mig för att jag vill ändra ett beteende och jag vill hitta nya vanor kring det här, så har jag ju lite fullt upp med mig själv av att nu ska jag till exempel inte hälsa på min hund när jag kommer tillbaka i återförening och förrän efter ett tag. Och så har jag bestämt mig för det och har fullt upp med mitt eget beteende och försöka se mig själv i det här. Och sen så kan jag i det läget tycker jag att då borde ju hela omgivningen förstå att det är det här som jag är inne i nu och ni måste verkligen hjälpa mig och förstå mig i det här. Men vi har ju en värld runt omkring som inte alls är med på eller förstår vad som pågår i mitt lilla projekt. Och så blir vi förvånade och kanske besvikna eller förbannade över att omgivningen inte ställer upp mer. Så att i en förändringsprocess så är det inte bara jag som jobbar med mina beteenden och vanor, utan jag behöver också ta in att det blir reaktioner från omgivningen. Och den tror jag är den svåraste faktiskt. För det är den som får oss att vackla och tänka att ah, det här blev för jobbigt.
Verkligen, för är det någonting som är skrämmande för omgivningen, det är ju om du förändras. För då blir ju inte du den du brukar vara. Så jag har ju många familjer som jag har gjort konsultationer hos, och när väl vi pratar om supporten så familjen är inte med. Det är en som är stark i det som ska göras, men familjen är inte med. Ett exempel kan vara till exempel att en har då börjat och visar verkligen vid återförening att den ger bra information till hunden. Den bekräftar inte. Så hunden vänjer sig vid att den här personen nu är stark och börjar att lita på det. Men hunden litar fortfarande inte på de andra i familjen. Så vad hunden gör i den här återföreningsprocessen, det är att den går fram till någon annan i soffan. Och om den börjar klappa där då kommer den som är bra på signalerna att få en blick som säger, ja, du kanske är ledare, men inte över de här.
Just det. Det är lite som i fikarummet att den här hunden går fram och säger vi sitter kvar, vi går inte, vi fikat inte klart nu, eller hur? Så att det pågår.
Exakt, det är liksom, ja, vi vet att fikat är över för den här gången, men jag ska dra ut på det 5 minuter bara så att du vet den där blicken, bara så att du vet, jag gör vad du säger, men jag gör det med en fördröjning. Och det här handlar ju inte om att exakt, okej, alla reser sig upp och nu ska vi gå iväg, utan det här handlar om så mycket mer. Och den här känslan, den går att ta på. Blickar går att se. Och det, egentligen så handlar det om ett maktskifte som är i flockdjuret i oss.
Ja. Och även i hunden såklart. Att vi märker det eller att vi någonstans kämpar med det och blir utmanade. Så tillbaka till den här processen som jag sa, att man får lita på den och att det är en livsstil som man går in på, så är det ju också viktigt, tänker jag, att man har en anledning till att varför vill jag ändra på det här? Varför är det här viktigt för mig att göra en justering i? För när vi har hittat vårt varför, om det nu skulle bli en lugnare promenad eller om jag ska nu få ett bättre ledarskap på arbetsplatsen, att jag verkligen har längtat efter att få utvecklas i den här rollen eller vad det nu är. Men att det är väldigt, väldigt konkret. Varför gör jag den här förändringen? Är det för att det stod i en bok och jag hörde någon, eller för att grannen har gjort någonting? Det är inte tillräckligt, utan vi behöver verkligen undersöka vårt eget varför, för det kan se väldigt olika ut. Och kan det vara det som kan vara, apropå tillbaka till de här meningarna som jag läste upp inledningsvis, att nu struntar jag i det här för han är ändå så gammal till exempel. Att man hittar en förklaring, men som egentligen inte har grundats i att jag har en stark anledning till varför jag vill hjälpa min hund i det här.
Jag tror att vårt varför är avgörande, för utan vårt varför så har vi inte vägen framåt. Vårt varför kan vara väldigt starkt om hunden har stora problem, det vill säga att vi känner en smärta i vårt hundägarskap. Men det som är i det här som jag har nu utbildat i 16 år, det är ju att när smärtan minskar, när vi har kommit en bit på väg, då bryter vi, för då är inte smärtan och vårt varför lika starkt längre.
Likställer med att nu har jag gått ner lite granna i vikt, eller nu har jag inte lika ont i den här axeln längre, så att nu behöver jag inte göra den här sjukgymnastiken längre.
Ja. Jag kan också prata om just min utbrändhet. Så fort man började må lite bättre så började man gå in i vanliga, nu mår jag bra, nu kan jag fortsätta. Nej, det visade sig att jag fick om och om igen de hårda smällarna som sa, om du fortsätter på det där sättet så kommer du inte komma framåt.
Så när är man på den torra sidan då? Alltså hur kan man tänka här för att känna att jag har gjort tillräckligt, jag har grävt tillräckligt djupt för att verkligen vara i den här nya vanan, i det här nya beteendet som kommer ta, även om motgångar kommer komma i form av jobbiga hundmöten eller att jag får besvär med min axel, att hur kan jag då veta att jag har gjort så pass mycket så att det här kommer hjälpa mig när jag går ner i den här dalen av svårigheter?
Du har skapat en ny vana, du använder den vanan, du fortsätter att använda den. Problemen som är med hunden då i det här fallet, så blir ju mindre och mindre. Ibland kan det studsa upp lite mer på grund av situationer i livet. Men ju mer du har använt dig av att tänka utifrån att det här är vad hunden behöver, du ger samma svar konsekvent och vänligt, så kommer du att få mindre och mindre problem. Sen kommer du upptäcka normala frågor hos en hund, vilket, alltså det här är ju en del som jag jobbar med, de säger, men ska den aldrig sluta fråga? Nej, men den är ju vid liv. Det är klart att den ställer frågor, men frågorna är inte lika laddade, frågorna är inte problematiska, frågorna är frågor och svaren blir igen bra svar. Så om man tänker sig som mina hundar då, de stör aldrig mig. När jag till exempel sitter här och poddar. Om de skulle av någon anledning börja skälla så är det för någonting yttre som är påverkar dem. Och då måste jag ju ta hand om det. Men de kommer inte fram till mig och säger, nu har du pratat tillräckligt länge, nu får du sluta med det där. Och anledningen är inte att de inte får störa mig. Anledningen är att de inte behöver störa mig, för deras frågor är besvarade.
Och från mitt håll, som jag tänker är viktigt i mina samtal med människor som önskar en livsstilsförändring, så jobbar jag ofta med självskattningsformulär. Så det blir väl hunden i det här fallet, att vi behöver en respons. Vi behöver se vad är det som vad har förändrats sen sist. Och ni hundägare, ni ser ju väldigt mycket i er relation med hunden. Hur funkar det här? Är jag den här ledaren nu? Hur kan jag göra omstarter och så vidare? För en människa som jobbar med sig själv och speglar sig i sin förändring, så är de här självskattningsfrågorna väldigt bra. Det är en god hjälp att egentligen göra en ögonblicksbild just nu, och sen efter 1 eller 3 månader, när det har gått en tid då jag har jobbat med de här rutinerna, de här förändringarna, små stegen, så kan jag också uppleva att den där siffran som jag satte för 3 månader sedan, den förstod jag nog inte riktigt, för nu förstår jag vad god sömn är, till exempel. Så att vi ställer oss frågor som får lite olika innebörd när vi väl börjar jobba med området.
Jättebra och viktigt, och verkligen ta det där lilla. Det kan vara som att jag orkar inte, det är så osynligt och jag vill liksom att det ska vara större, det ska hända mera. Men nej, naturen är det här just som bara rullar på. Där det bara klingar in i kroppen att allting är bra just nu. Eller bättre. Eller det är sämre. Okej, vad gör vi då?
Exakt. Och det är inte farligt att det blir sämre, utan det är också en del av utvecklingen.
Medvetenheten gör ju att man ser, ha, nu är det sämre. Okej, vad kan jag göra? Och så börjar man liksom att ta hand om det, och då blir man ju, man kan säga lite grann, man får kontroll på sitt eget liv. Och det handlar ju också om att om hunden börjar bli sämre, okej, stanna upp nu istället för att börja tänka, nu gör jag 1000 miljoner saker för att rätta till det här. Nej, stanna upp och fundera, vad är det som har gjort det sämre?
Exakt. Ja, spännande frågor, viktiga frågor. Vi kommer komma tillbaka till just det här med att det är fortsättningen som gör skillnaden. Att vi verkligen uppmuntrar dig som lyssnar till att göra de här små iakttagelserna. Gör ett litet, en markering, gör en notering. Vad funkade idag? Och hur funkar det nästa vecka? Och vad hände förra veckan? De här små stegen, men framförallt över tid. När man har jobbat med någonting över sommaren till exempel, eller nu under hösten är en god start, att man gör de här markeringarna, noteringarna, som hjälper oss att förstå att okej, det är faktiskt annorlunda nu. Jag ser det här på ett annat sätt. Och då har vi
Skulle
fått
man
kunskap.
kunna, förlåt att jag avbryter det, men jag tänker så här, skulle man kunna ha på kylen bara för mig handlar det om att ha det nära till hands. Skulle jag kunna ha en linje på kylen och så sätter jag liksom från 0 till 10 eller någonting. Och så sen så kan jag liksom bara sätta där att idag känner jag mig här, och så att jag kan liksom följa det på något sätt i mitt dagliga liv.
Det är absolut en variant. Jag tror också att man kanske blir lite blind för de där nyanserna om det blir för ofta. Så att man kanske gör en avstämning med sig själv när det gäller till exempel sömnen, eller när det gäller sin monolog, sina inre tankar med sig själv. Att man gör det en gång i veckan, eller vad det nu är. Det beror på lite grann hur väldigt individuellt det där. Men det är en jättebra sak. Jag brukar ha i badrumsspegeln att någonting som man ser regelbundet, som man vet att man gör återkommande, att man ser den här checken. Hur är det? Hur går mina tankar nu, till exempel? Eller hur känns axeln nu? Och så gör man det här parallellt med att man jobbar med de övningar som man har fått med sig. Och då kommer man upptäcka att det är nyanser i det här.
Det är kul också att utvecklas, men man får inte forcera, man behöver ta gott om tid på sig.
Absolut. Så tack till dig som har lyssnat, och tycker du att det här ämnet var intressant, så kom gärna med förslag på varianter. Vi har redan idéer på en nästa fas i det här området, för vi Till exempel kommer vi ha nu introduktions-online-träffar för våra nya kursdeltagare. Och där lyssna på vad som har hänt under deras utveckling när de har gått kursen för att stämma av. Och det är också en fantastisk möjlighet när vi kan få dela erfarenheter med andra och se vad som har hänt. Så att man inte är ensam i en förändringsprocess heller.
Ja, det ska bli jättehärligt att få ses online och prata mer.
Ja, så på återhörande får vi säga. Ha det bra, hej då!
Hej då, hej!
Vill du ha mer inspiration? Vi har böcker och onlinekurser för både valpägare och för dig som önskar rehabilitera problembeteende med din hund. Här hittar du mer information och även vilka vi är. För Mervi, www.degodahundägarskapet.se. För Gunilla, www.godasamtalinspirerar.com.